veckans andakt från ELS, evangelisk luthersk samling i Västerbotten. Vi ska den här stunden få lyssna till en andakt av Jan Johansson.
Tunge gormir. Barmhärtige Gud, du fruktansvärde Gud, håll mig ständigt vaken, så att huvudsaken vad du gjort för mig blir min skatt i tiden. När den är förliden, tag mig hem till dig. I Jesu namn. Amen. Vi ska när stunden stanna inför fem verser 32 salmen som lyder så i Jesu namn. En lärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld sela. För många år sedan, det var i slut på 90-talet, då var jag med på ett nyårsläger, en plats i Sverige. Det var ett nyårsläger för mycket unga människor, nykonfirmerade och några år äldre. Där medverkade en troende prästman som i ett av sina anföranden sa ungefär: jag tror att vi inför det nya året behöver be om syndakännedom. Tänk, han sa det. Efter anförandet var det en annan ledare som hov upp sin röst och sa: vad ska vi med syndakännedomen till? Rätt ställd så är det en mycket viktig och bra fråga. Vilken plats har syndakännedomen i en sann kristens liv? I denna salmen så är ju synden och dess förlåtelse synnerligen central. Vi har tre ord för synd. Det är synd, missgärning och överträdelse. Tre ord som återkommer i helskriften. Vi har tre ord för syndernas förlåtelse. Det är förlåten, övertäckt, ej tillräknar. Herren ej tillräknar synd. Så här är synden och förlåtelsen helt genomgående och central. Och då förstår vi att syndakännedom är ju oerhört viktigt. Att be om syndakännedom, det är synonymt med att be om den heliga ande. De som talar mycket om den heliga ande håller säkert inte med om detta. Men när vi ser i skriften så är det bara den heliga ande som kan överbevisa oss om vår synd. Sanningen om oss själva, det kan bara sanningens ande uppenbara. Så länge det gick bra för David och han inte insåg riktigt vad han hade gjort och inte ville göra det, så var det inte så farligt med synden. Men sen, säger han, det är mot dig alena jag har syndat. Det var det stora problemet, synden emot Gud. När Nathan hade kommit in till honom och uppenbarat synden för honom. Och någon uttryckte så här att andens fullhet, det upplevs som syndens fullhet. andens fullhet upplevs som syndens fullhet. För anden vill driva oss till Kristus, vår frälsare, syndares frälsare. Och då måste han också få uppenbaras synden i oss. Och därför är det en mycket angelägen bön för oss var och en. Ge oss syndakännedom. Tag inte den heliga ande ifrån oss. För syndakännedomen är helt central i den första omvändelsen. Omvändelsen består i ånger och tro. Den är helt central i den dagliga omvändelsen, i det dagliga livet med Gud, att vi hålls vakande och redo till Jesu återkomst. Att vi inte somnar in i synden. Glider bort ifrån frälsaren. Som vi sa så är det tre olika ord för synd här. Det ena översätts med synd. Det finns flera ord i grundtexten för det också. Men huvudbetydelsen i det ord som ligger bakom där, det är att missa målet. Det handlar om att gå miste, gå vilse. Och det låter kanske inte så allvarligt om vi bara tänker på att vi tränar skytte och bommar vi en gång så kan vi träffa nästa gång. Men här är det oerhört allvarligt. Det är katastrof om vi missar målet. Om vi går miste av den eviga saligheten. Och en enda ouppgjord synd är nog för att föra oss bort till förtappelsen. Det är oerhört allvarligt att missa målet. Målet är eviga saligheten hemma hos Gud. Men i det ordet ligger också att det är oöverlagda synder. Det är sånt som bara kommer. Sen har vi då missgärning. Och det är lite allvarligare grad på det. Missgärning. Och så har vi då överträdelser. Och det ordet som ligger bakom där. Det betyder alltså medvetna synder. Det betyder uppror emot Gud. Det är alltså den grövsta och värsta formen. Överträdelser. Och vi kanske kan ta en något haltande bild, men ändå på synd, att göra misstag och så. Alltså, det är inte överlagt, det är inte med beräkning och så, men vi gör det ständigt inför Gud. Det är alltså inga små misstag, det är det inte. Men vi tänker oss om du kör bil och råkar köra på en människa på ett övergångsställe. Du såg inte den, du hade ingen aning om varifrån den kom. Men olyckan är ett faktum. Det är liksom en ren olycka. Men du får ju ändå ta straff för det. Det blir ju ändå påföljd. Men om vi då tar överträdelse så kan vi tänka oss att du ligger i fiendskap med en människa. Och så ser du den på ett övergångsställe. Och så tänker du, nu ska han få smaka min kofångare. Och så kör du på honom. Det är med berått mod. Det är det som ligger i överträdelse. Och där, någonstans mitt emellan ligger det ordet för missgärningar. Men allt detta är ju syndens hemska väsen. I varje synd ligger något uppror emot Herren och vi missar målet. Men Men så har vi också tre ord för Guds förlåtelse. Det första är ju, salig är den som fått sin överträdelse förlåten. Och grundtextens ord där, det betyder att lyfta, bära, ta bort. Kan du tänka på det ut och tänka på Johannes 1 och 29? Där Johannes döparen pekar på Jesus och säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Eller se Guds lamm som bär världens synd. Han bar och tog bort världens synd. Det är det som ligger i grundordet för förlåtelse i hebreiskan. Man bär bort synden från den skyldige. Man lättar hans börda. Sen det andra ordet för Guds förlåtelse, det är han har fått sin synd övertäckt. Övertäckt. Gud täcker över den så att han inte ser den mer. Han ser den aldrig mer. Det är inte så att han såg på under mattan på något sätt, utan här i detta ligger att den utplånas också. Vi kan se synden, känna, lida av den. Men när Gud har övertäckt den så ser han den inte mer. Det är ett annat ord för förlåtelsen. Och sen det tredje. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd. När Gud förlåter synden så tillräknar han inte den längre. Alltså han räknar bort den ifrån den skyldige. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd. Nu står det ju inte uttryckligen i denna salmen att David har skrivit den efter fallet Uria och Batseba. Men vi har nog alla anledningar att tänka på det. Att det var då han skrev den. Efter att han har fått visshet om sina synders förlåtelse. Och då säger han: salig är den som fått sin överträdelse förlåten och lyft bortskaffad. Som fått sin synd övertäckt, Gud ser den aldrig mer. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd. När Herren har tillräknat Jesus den, och så fick David gå fri. Och här ska vi lägga märke till det lilla ordet fått. Det kan vara olika översatt i olika översättningar, men det ligger alltid till på det sättet. David säger att salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Alltså han provar ju själv att övertäcka sin synd. I åtminstone 9 månader tills barnet var fött. Han försökte ju dölja det först med att kalla hem Uria och på olika sätt få det att se ut som Uria var far till barnet, men det gick ju inte. Men nu utbrister han: salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Det var en annan som hade övertäckt synden nu. Det var Herren. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande utan svek. David visste vad det var att ha en svekfull ande. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta sela. I sin stora nåd så la Herren en tung hand på David under den här tiden. Han hade inte lätt. Det var som livet höll på att försvinna för honom. Han höll på att försvinna bort. Livskraften rann ut. Det är nåd från Gud detta. För att väcka. Och till slut så sände Herren och Natan som sa: du är den man. Och då säger han: då uppenbarade jag min synd för dig. Nu försöker han inte dölja den längre. Och det är det som är så märkligt och så underbart. Genom att uppenbara synden för Gud så över texten. Man försöker vi dölja synden, försvara den, då ligger den uppenbar. Men när vi uppenbarar synden så döljer Herren den. Han övertäcker den. Då uppenbar jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Hör här hur han använde alla tre begreppen. Synd, missgärning. Och så kommer det. Jag sa det. Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Mitt uppror mot dig, Gud. För nog visste David att det var fel med hor. Att det var fel att döda människor. Att det var fel att ljuga. Att det var fel att dölja sin synd. Nu visste han det. Men han vadade fram i överträdelser. Synden hade makt över honom. Men så säger han, när han gjorde detta, han uppenbarade sin synd, dolde inte sin missgärning, bekände sina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Hela skulden fick han förlåten. Men hur är det nu med bekännelse och förlåtelse? Ändras något i Guds hjärta när vi bekänner vår synd? Vad ska vi med syndakännedomen till, som han sa, ledaren där på nyårsläget? Ja, den som inte har fått lära känna Guds förlåtelse och den bibliska förlåtelsen människor emellan, tänker nog fel här. För om vi tänker på ett kötsligt sätt här, och så överför vi ofta det på Herren också. Ett kötsligt förlåtande, det är om vi tänker att någon har gjort dig något väldigt svårt. Du är djupt sårad, sargad, kränkt. Tänker du då på ett kötsligt sätt? Då tänker du att ja, om han kommer och visar ånger, att det visar sig att han har insett vad han har gjort, och gärna att han lider av det också, då kan jag vara villig att förlåta, om han ber mig om förlåtelse. Men annars, då går du vidare i din bitterhet och den växer och växer. Och många överför detta kötsliga, lagiska förlåtandet på Gud. Man tänker att när jag bekänner för Gud, när jag kommer med min syndakännedom, då blir Gud så att säga vänligt inställd. Då bevekas han att förlåta. Är det så? Nej, inte alls. Vi kan inte köpa förlåtelse hos Gud med vår ånger eller vår syndakännedom. Inte alls. Utan det är som Rosenius skriver i dagstycket på 31 mars att synderna är utplånade, förlåtna i havets djupkastade. Det skedde i Kristi dödstimme. Från Guds sida är synderna förlåtna. Och det är så den kristna förlåtelsen är också. Så fort jag har blivit utsatt för något så ska vi förlåta. Be Gud hjälpa oss att förlåta om det är svårt att förlåta. Visa oss vår synd så är det lättare att förlåta andras synd. Och så om den andra kommer och ber om förlåtelse, då meddelar vi förlåtelsen till honom. Då får han vår förlåtelse som redan finns i vårt hjärta. Och samma är det med Gud. Synderna är förlåtna i Kristus. Och när vi då kommer till Kristus så får vi del i förlåtelsen som han har vunnit. Vi ändrar ingenting hos Gud med vår bekännelse. Men vi behöver syndakännedom. Vi behöver ånger för att bli mottagliga för nåden. Precis som den människa som har felat mot dig vet han inte om att han har sårat dig på något sätt. Och det finns många exempel på det. Eller han förnekar det hela. Eller han bryr sig inte. Ja, men då behöver han inte din förlåtelse. Det är först när han inser vad han har gjort, ångrar det, som han behöver din förlåtelse, vill ha det gott igen. Men vi köper ingenting hos Gud med vår bekännelse. Inte. Så här står det i 2 Korintierbrevet 5 och 19. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade det inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså ute på Golgata. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Nämns det starkaste ordet för synd. Han tillräknade inte. Och vi sa att det är ett ord för förlåtelse. Guds förlåtelse. Och vill du hävda att det bara är de troende delar här, då är vi ute på riktigt gungfly. Då dog Kristus bara för de troende. Då har många av skriftens ord lögn. Nej, han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Gud är försonad, nådig och nöjd med vad Jesus har gjort. Och då kom det i vers 21. Den som inte visste av synd, honom har Gud gjort ställer gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud i Kristus. I Kristus är synderna förlåtna. Gud tillräknade inte människornas överträdelse. Men är du alla i Kristus? Nej, tyvärr. Tyvärr. Då skulle ju hela världen vara en ny skapelse. Då skulle vi ha ett helt annat läge här på jorden. För om någon är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla förbi, se det nya har kommit. Vem är i Kristus? Jo, det är den som genom omvändelse och tro har kommit till Kristus. Och får ta emot syndernas förlåtelse. Den återfunne sonen, när han var borta i främmande land, så hängde de bästa klädnaderna färdiga, vänta på honom. Men det var först när han kom hem som han fick den på sig, som det verkligen var hans. Och vi ska också se Jesaja 44 och 22. Och jag vill sluta med att citera några rader ur Rosenius för 31 mars. Se nu här, denna syndaförlåtelse, den förlossning som här omtalas, tillhör varje människa, from och ofrom, troende och otroende. Du får vara hurdan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstimme. Blir du fördömd, så sker det inte för dina synder, utan för din otro, för att hålla dig borta från Kristus. Vill du komma till Gud, bli hans egen och få hans nåd, så finns det inget hinder från Guds sida. Du är alltid välkommen. För Jesus skull. Amen.